Man drar sig lite till minnes det som inte blev bra förra året. Minst är det så lite för mig. Det är ju lite redovisningstid om man kollar upp. Och då skulle jag tala om idag, vad gör vi med det som vi vet att vi har gjort fel? Det handlar om förlåtelse. Och jag skulle vilja säga att får du tag i detta om förlåtelse idag i detta mötet, då kommer det att förvandla ditt liv. Vad är en synd eller vad är en skuld? Vad är ett fel för någonting? Man skulle kunna säga att det är en sten, för att bara illustrera. Och då när man står där med sin sten och så ska man gå in i ett nytt år och så tänker man, var ska jag lägga den någonstans liksom? Jag kan ju inte gå omkring med den, då har jag ju bara en hand att arbeta med. Och det finns ju lite olika alternativ. Ett alternativ är ju att vi liksom lägger den under mattan och hoppas att liksom ingen ser den. Och på ett sätt är vi av med den. Å andra sidan så finns den ju någonstans i våra liv. Om det går dåligt för ett ishockeylag och de inte vinner, då sparkar man tränaren. Varför då? Blir man bättre av det? Nej, men det är egentligen att man lägger skulden på någon person. En så kallad syndabock. Det är liksom tränaren som då får bära skulden för att man inte vinner. Och det som är bra med att hitta en syndabock är att de andra går fria. Och antagligen spelar bättre. Det där med syndabock, vem har kommit på det? Ja, det är ju faktiskt ett citat ur Bibeln. Jag tänkte vi kunde väl läsa det sammanhanget ur tredje Mosebok 16 och 20. Där det står så här. När Aaron har fullbordat försoningen för helgedomen, uppenbarelsetältet och altaret, skall han föra fram den levande bocken. Han ska lägga båda händerna på den levande bockens huvud och över den bekänna israeliternas alla skulder och brott. Alla deras synder, och därmed lägga den på bockens huvud. Sedan ska bocken föras ut i öknen av en man som står bredvid. Bocken ska bära alla deras synder med sig ut i ödemarken och släppas lös där ute i öknen. Lite märkligt. Att det kan komma en bock där och så står man och håller i huvudet på bocken och så bekänner man Israels synder. Och sen säger man till nästa man att han tar med sig bocken ut i öknen. Och då kunde folket stå där och titta när deras synder gick ut i öknen. Och eftersom bocken inte kom tillbaka så kom ju inte synderna tillbaka. Väldigt illustrativt hur man för över skuld från en människa till ett djur. Och då är frågan om, går det att så att säga föra över skuld från en person till en annan? Ja, det gör det. Skulle det då också kunna tänka sig att någon annan skulle kunna förlåta och någon annan svängnar? Vi återkommer till det. Det här handlar ju om att en person gör någonting illa mot en annan person. Då är det ju så att om han gör illa mot den lille där, då behöver de försonas, de behöver be om förlåtelse för att bli vänner. Och då är det alltså, vem är det som ber om förlåtelse? Jo, det är den som har gjort fel som ber om förlåtelse. Och vem ger förlåtelse? Jo, det är den här personen. Den svage. Och det är därför det är viktigt att ha detta klart för sig. Att den som har gjort fel kan inte förlåta sig själv. Utan han kan bara be om förlåtelse. Och förlåtelsen kommer från den lille, den som har blivit illa behandlad. Det är väldigt lätt att tänka så här, nej men jag gjorde visserligen fel, men nu har jag lämnat det, nu går jag vidare. Men då har man skulden här under mattan, visserligen syns den inte. Nu ska jag försöka vara ganska praktisk idag och ni ska få 4 exempel på när förlåtelsen ska kunna fungera. Och för att ni nu inte ska tappa bort ordningen så ska jag prata om mamma Stina. Och Glenn först. Glenn är 3 år och han och mamma Stina bestämmer att de ska gå och leka i sandlådan. Och eftersom solen skiner så solar mamma och Glenn leker i sandlådan. När Glenn har byggt upp sitt lilla samhälle, gjort ett par vägar och byggt ett hus, då kommer en annan mamma med sin 3-åring. Och när mammorna solar så blir Glenn och grabben osams. På ett så vis att den andra grabben börjar trampa runt på Glenns vägar i sandlådan. Glenn blir jättearg och putter kompisen och säger, du får inte gå på mina vägar, du ser ju att jag har byggt här. Då fortsätter han att gå på hans vägar och sparkar sönder hans hus. Då blir Glenn jättearg, tar sin spann med sand, putter i kull grabben och häller en hel hink sand i ansiktet. Varpå han börjar gapskrika. Varpå mammorna vaknar upp att nu händer det någonting i sandlådan som inte är bra. Och då får Glenns mamma Stina se att hennes son har hällt en spann sand över det andra barnet. Vad gör hon då? Hon tvingar Glenn att be om förlåtelse. Glenn vägrar. Men mamma är starkast. Han får be om förlåtelse. Vi återkommer till Glenn och Stina. Den andra vi ska träffa är Per. Per älskar hästar. Och han har alltid drömt om att ha egen häst. Det har han aldrig haft råd till. Och när han gifte sig blev förutsättningarna ännu sämre. Det löste Per genom att han började spela på hästar. Ja, bara några hundralapp eller sådär. Men hur det var så ökade det lite. Och det ökade mer. Och till slut stod han i stor skuld. Han sa att det är många dyra räkningar nu för tiden. Och frun köpte det. Men när det ramlar ner ett brev ifrån kronofogden på ett krav på över 100 000, då var Per tvungen att säga som det var. Per är väldigt ångerfull. Han ber, kan du förlåta mig? Och hans fru förlåter honom. Och min fråga är allt som vanligt då? Vi återkommer. Sen träffar vi Kalle och Lisa. De är båda med i kyrkan. De blir förälskade redan vid 16 års ålder. Och när de är 22 gifter de sig. De älskar att vara med varandra. De är som två klängväxter, kan man säga. Och därför blir det jobbigt varje vecka när Kalle ska åka iväg på sitt försäljningsjobb. Och när han är i Stockholm så känner han sig så ensam. Och när han sitter där och äter så träffar han en annan tjej som också är ensam. Och deras ensamhet gör att kvällen slutar i sängen tillsammans. På morgonen bestämmer de sig båda två. Detta säger vi aldrig till någon. En gång är ingen gång. Kalle lever i sitt äktenskap ihop med sin fru. De får 3 barn. Efter 15 års äktenskap så säger Lisa: nu orkar jag inte leva med dig mer. Det är någonting som du döljer för mig. Det är något utrymme som inte du släpper in mig i. Kalle bestämmer sig för att säga som det är och berättar om den där natten i Stockholm för 14 år sedan. Och han känner en stor lättnad att äntligen få öppna sitt hjärta och be om förlåtelse. Lisa säger: nu förstår jag vad jag har känt under alla dessa år. Hon begär betänketid. Och när hon har tänkt färdigt så säger hon: jag förlåter dig vad du gjorde i Stockholm. Men jag orkar inte gå vidare i något äktenskap med dig. Finns det någon väg tillbaka för ett sånt äktenskap? Och till slut ska vi träffa Karin. Karin jobbar inom politiken. Hon är jätteduktig. Hon är församlingsmedlem. Hon är rättvis. Hon är klarsynt. Hon har en hög moral. Hon stiger. Hon hamnar i fullmäktige. Hon får många förtroendeuppdrag. Man ser upp till henne ända till den dagen när tidningen på orten avslöjar att Karin har fixat en lägenhet till sin dotter bortom alla köer och dessutom till ett mycket lågt pris. Tidningen fortsätter att söka i Karins liv och de hittar det ena efter det andra. Hon har haft en hög svansföring, men nu avslöjas det ena efter det andra. Man har åkt på kommunens kontokort, man har gjort semestrar och till slut tvingas hon lämna sin post. Karin går ut offentligt i tidningen, ber hela stan om ursäkt och ber om förlåtelse och betalar tillbaka allt som avslöjats och som hon har fuskat. Kan man vara förlåten av Gud men inte av människor? Och vad gör man nu? Det goda som jag vill, säger Paulus, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Vad är det onda och vad är synden för någonting egentligen? Man skulle kunna säga, jag ska använda tre bilder. Och du behöver inte komma ihåg med en, men den som du tycker bäst om kan du spara. Och den andra kan du bara lämna. Jag skulle vilja säga att det onda är som ett hål. Alltså det är någonting som saknas. Det är någonting. Tomhet. Du vet, har du gjort en dålig grej, till exempel pratat illa om en människa, då känns det tomt. Det är den tomheten. Alltså det saknas någonting. Här har jag en utav mina strumpor. Och egentligen skulle jag haft den på mig. Men den här illustrerar ondskan. Det är nämligen så att om man tittar på den så tycker man inte det är något märkligt. Ända tills man tar på sig. Då är det hål i strumpan. Det är det som är ondskan. Alltså, någonting saknas. Numera lagar man ju inte strumpor, jag tror inte det i alla fall. Men när jag var barn så lagade man strumpor. Och vad är det man gör då? Jo, då täcker man över själva hålet. Och det är det som är godhet. Alltså, ondskan är som ett hål, men godhet täcker över ondskans hål. Alltså ondskan, det är något som saknas, nämligen godhet. När Paulus säger att besegra det onda med det goda, så är det ju inte att vi ska liksom slå in det goda, utan täcka över det onda. Hur hjälper man en ond människa? Ja, inte att driva ut det onda ur den människan, utan att täcka över med godhet. Det goda är starkare än det onda. Man skulle ju också kunna säga att vi istället för att gömma stenen beslutar oss för att så att säga på något sätt bära med oss den. Ofta är det ju inte en till vi har gjort, utan vi har gjort flera. Och så gör vi den synden på något sätt lite hanterbar. Att vi visserligen har våra armar kvar, men på något sätt bär vi med oss våra fel. Och det tynger oss. Vi är inte fria ifrån den, men vi har lärt oss på något sätt att hantera det hela. Och den tredje bilden av synd skulle kunna vara ungefär det en människa som inte kan låta bli att stjäla. Till slut blir tagen, hamnar i fängelse. Vad gör den personen när den kommer ut? Den har beslutat sig för att nu är det slut med det här stjälandet. Och ändå är det väldigt många som fortsätter att stjäla. För synden i sig har någon form av upprepande i sig själv. Alltså, visst är det så med oss att det vi brukar falla på, det är det vi faller på igen. Fast vi kunde tänka, ja, men vi ska inte falla på det, har jag ju fallit på. Nej, synden i sig har en väldigt upprepande effekt. En tvingande makt. Paulus säger att man är syndens slav. Och en slav gör inte som han vill. Nu är frågan då, vad händer när man får förlåtelse? Och då måste vi ju gå till bibelordet, och Jesus berättar en otroligt intressant berättelse i Matteus 18. Och den ska vi läsa nu. Det är Petrus som ställer frågan, Matteus 18:21. Då kom Petrus fram till Jesus och sa, Herre, hur många gånger ska min broder kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Så mycket som 7 gånger. Jesus svarade, jag säger dig, inte 7 gånger utan 77 gånger. Därför är det med himmelriket som när en kung ville ha redovisning av sina tjänare. När han började granskningen förde man fram en man som var skyldig honom 10 000 talenter. Eftersom han inte kunde betala befallde hans herre att han skulle säljas tillsammans med sin hustru, sina barn och allt han ägde. Så att skulden kunde betalas. Tjänaren kastade sig ner och bönföll honom. Ge mig tid. Så ska jag betala allt sammans. Då kände hans herre medlidande med honom och lät honom gå och efterskänkte hans skuld. Men när tjänaren gick därifrån mötte han en annan tjänare som var skyldig honom 100 denarer. Han grep honom om strupen och sa, betala tillbaka vad du är skyldig. Den andre kastade sig ner och bad, ge mig tid så ska jag betala. Men han ville inte, utan gick därifrån och lät sätta honom i fängelse tills skulden var betald. När de andra tjänarna såg vad som hände, tog de mycket illa vid sig och talade om allt sammans för sin herre. Då kallade denne till sig tjänaren och sa, din usling, jag efterskänkte hela din skuld när du bad mig om det. Borde du inte ha varit lika barmhärtig mot din kamrat som jag var mot dig? Och i sin vrede lät hans herre bödelsträngen ta hand om honom tills hela skulden var betalt. Så ska min himmelske fader göra med var och en av er som inte av uppriktigt hjärta förlåter sin broder. Några kommentarer om texten bara. Synd påverkar alltid mer än dig själv. Om du gör ett fel så kommer det att påverka de människorna runt omkring. I detta fallet din hustru och dina barn. Det andra är att vi tror att det blir alltid bättre längre fram. Ge mig tid. Så ska jag betala. Jag kan spela en gång till på hästar. Då ordnar det upp sig. Sen ska jag sluta. Och så var det där då. Att den ene var skyldig honom 10 000 talenter. Och den andra tjänaren var skyldig honom 100 denarer. Och utan att inveckla sig i för mycket siffror. Så kan man säga rent generellt. Att förhållandet mellan de två siffrorna är samma förhållande som mellan 600 000 och 1. Storleksmässigt. Och det är klart, man sätter ju inte sin vän i fängelse för en spänn. Så han måste ju åtminstone ha varit skyldig honom 1000 kronor. Vad är det där då? Jo, då är det 600 miljoner. Kan man gå till Gud och säga så här: jag har gjort fel? Ja, det kan man. Kan Gud förlåta? Ja, det kan han. Men vad säger Gud mer? Jo, han säger: nu har jag förlåtit dig. Nu måste du förlåta den som är skyldig dig. Det är liksom ett litet avtal man ingår med Gud. Att Gud förlåter alltid den stora skulden och vi förlåter den lilla. Det är ju så vi ber Fader vår, eller vår Fader: förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Vi kan inte säga så här: men det där har jag gjort upp med Gud. Och sen gör man inte upp med människor som man har gjort illa. Det fungerar inte så. Förlåtelsen har alltid konsekvenser. Om vi återgår till strumpan, så är förlåtelsen, det är den godhet som den som har blivit illa utsatt väljer att ge till den som har gjort illa. Täcka över. Avstå från sin rätt. Jag förlåter dig. Jag efterskänker dig. Om vi använder bilden av ryggsäcken, då är det alltså att komma till någon plats och få tömma. Alltså att jag får lägga ifrån mig. Och Bibeln säger alltså att vi kan lägga ifrån oss våra synder vid korsets fot. Alltså att Jesus säger: jag tar din skuld. Du har förlåtelsen här. Men vad är det då som krävs för att förlåtelsen ska bita? I 1 Johannes 1 och 9 står att om vi bekänner våra synder, då är Gud trofast och rättfärdig att han förlåter oss våra skulder och renar oss från all orättfärdighet. Det går inte, skulle jag vilja säga, med någon allmän syndabekännelse. Ja, jag har ju syndat, det vet väl alla. Det är väl alla lite fel. Och gode Gud, jag förlåt att jag också har gjort lite fel. Men nej, det säger han inte. Utan han säger så här: att om vi bekänner och läser grundtexten där, och det är ganska viktigt, så står det: om synden blir din, alltså om du fattar att jag har gjort fel. Alltså att synden blir min. Alltså jag håller den i min hand. Då kan du lägga den, ge bort den till Jesus. Och då blir du rättfärdig. I Ordspråksboken 28:13 står det: den som bekänner och ångrar sig blir benådad. Det finns ett moment i det här att syndens förlåtelse blir en verklighet om jag tar den till mig, och att synden blir först min, och det är då jag kan ge bort den. Det är ju många sammanhang det passar likadant. Nu tog vi upp kollekt, det var inte länge sedan. Då tänker vi så här att han eller hon som tjänar så mycket, hade jag varit så rik som hon, då skulle jag kunna ge 1 000 kronor idag. Det är lätt att tänka att lika väl som att bekänna andra synder, så är det väldigt lätt att hjälpa folk att ge hur mycket de ska ge i kollekt. Alltså vi har någon märklig förmåga att se bättre hur andra ska göra. Men det när vi tar synden i våra egna händer och förstår vad vi har gjort, då säger Bibeln, då tar förlåtelsen. För då kan vi lägga det ifrån oss. Nu ska vi återvända till våra vänner här på slutet. Och med det som vi har lärt oss. Kommer Glenn att ha lärt sig någonting om förlåtelse i sandlådan den här dagen? Nej. Varför inte? För han förstår inte vad han har gjort. För mamman ville inte göra en tillräcklig research. Vad var det som hände? Först så, sen så, och så blev det en spann med sand. Glenn fick hela skulden. Han har inte lärt sig någonting om förlåtelse. Och det kanske blir ännu svårare nästa gång att be om förlåtelse för stackars Glenn. Om man ska be om förlåtelse måste man förstå vad man har gjort. Per. Han fick förlåtelse av sin fru för han hade spelat bort pengar på hästar. Men skulden har han fortfarande. Det blev ingen semester på många år. Det blev inget extra för barnen på födelsedagen. Familjen fick bära den gemensamma skulden. Han var förlåten, men det innebar inte att han var, så att säga, på ruta 1. Skulden fanns där och familjen tar ansvar. Kalle och Lisa, hur gick det med deras äktenskap? Kalle bad på sina bara knän om att de skulle fortsätta att leva tillsammans. Och han lovade heligt och dyrt att det aldrig skulle hända igen. Men Lisa förlät, men hon kunde inte ge sig hän. Hon kände sig kränkt. De gick isär. Men gemensamt beslutade de att göra det bästa för sina tre barn. Att göra det som är möjligt efter förlåtelsen. Karin fick aldrig förlåtelsen av sin stad på grund av sina övertramp inom politiken. Hon tog visserligen time out under ett helt år, men ingen ville ha tillbaka henne. Man kan inte göra mer än man har förtroende för. Hon bad Gud om förlåtelse. Hon fick förlåtelse. Hon gjorde vad hon kunde. Men förtroendet var borta och behövde börja och byggas nytt förtroende. Förlåtelsen är så viktig, men den har också en viss rytm. Och en av de saker som jag skulle verkligen vilja säga idag, det är att är du inne i en sån process, så är det goda själavårdssamtalet en huvudväg. Alltså att inte bara prata med Gud själv, utan att be någon lyssna. Uttala förlåtelsen över ditt liv. Och du hör att förlåtelsen är uttalad. Det goda samtalet är det som förvandlar. Det andra jag skulle vilja säga, det är: var inte för snabb med förlåtelsen. Ibland behövs det tid att ångra sig för att det sedan ska verkligen ta när förlåtelsen ges och när bekännelsen behöver verkligen höras. Och det är djupet om ni av hjärtat förlåter, säger Jesus. Alltså, det kan ta lite tid innan vi är nere på botten. Det finns ju ett uttryck som heter att vi ska förlåta och glömma. Och jag säger, gör inte det. Förlåt och kom ihåg. Det tycker jag är själva nästan huvudvitsen i hela den här liknelsen. Det var ju det tjänaren redan hade glömt. Att han var skyldig sådana mängder av pengar och hade känt den här ångesten. Och så kunde han på väg hem redan glömma hur det kändes att stå i skuld. Förlåt och kom ihåg. Och då menar jag inte att den ska plåga dig, utan jag menar att det kan läkas. Saker och ting kan läkas. Men det är inte så att det är bra att glömma. För det är då vi upprepar samma sak igen. Och det är det vi inte ska göra. Gud förlåter och glömmer. Men det är ju en annan sak. Vi tror jag ska förlåta och komma ihåg att vi är förlåtna. Det hjälper oss att leva vidare detta nya år. Det finns en syndabock. Det var ju Jesus illustrationen i Gamla testamentet. Och idag sitter vi här i gudstjänsten och jag skulle vilja säga, har du någonting som du känner, jag skulle vilja lägga det på syndabocken den här dagen för att fortsätta det nya året i en större glädje. Då är detta bönestunden för dig. Jag vill bekänna och överlämna till Jesus. Och när vi får den förlåtelsen av Jesus, då får vi också kraft att reda upp de mänskliga relationerna. Men jag tror att det är en bra start att börja att säga sitt hjärta till Gud och be om förlåtelse. Och sen går vi vidare. Förlåtelsen är fantastisk. Och det är därför vi kan tacka Gud, för vi har en kärleksfull Gud som lagar våra strumpor.